Kvällens ämne för den här alfakvällen är ondskan. Hur kan jag stå emot ondskan? Och finns det någon ondska överhuvudtaget, kan man ju fundera över. Min tanke är i alla fall så här, att det finns ett nära samband mellan Gud på den ena sidan och djävulen och det onda på andra sidan. Och då tänker jag så här, bakom allt det goda, det ligger Gud själv som är godheten. Och bakom all ondska så finns djävulen som är, djävulen är det onda personifierad då. En filmproducent har sagt så här, när det gäller Gud så skulle jag vilja beteckna mig själv som icke-troende. Men vad djävulen beträffar så blir det en helt annan sak. För djävulen gör en massa reklam för sig själv hela tiden. Vem har man att göra med då när vi pratar om ondskan och man nämner om vid namn djävulen och Satan och så vidare? Vem är det man har att göra med då? Ja, det är inte en främling från yttre rymden, utan det är en personlig ond makt, och den är verklig och den är verksam i vår värld nu idag. Om vi tror på Gud, så för mig blir det ganska naturligt att också tro att det då finns en djävul. Alltså, finns det en god makt så finns det också en ond makt. Om det inte fanns en ond makt, låt oss säga att Satan inte fanns, då skulle det vara svårt att inte dra slutsatsen egentligen att Gud i själva verket är ond. Både med tanke på vad som sker i naturen med miljöförstöringar och så vidare, men också vad han tillåter i fråga om mänsklig ondska. Bibeln då. Enligt Bibelns världsuppfattning skulle man kunna säga så här, att det är djävulen som ligger bakom det onda i världen. Och Bibeln låter oss egentligen inte veta mycket om hans ursprung. Det finns en antydan i Jesaja, det 14 kapitlet, om att han kan ha varit en fallen ängel. I Nya testamentet så får vi en annan bild av ondskan. Där får vi en tydligare bild av den ondes verksamhet. För där är djävulen en personlig andlig varelse som faktiskt ligger i ett aktivt uppror mot Gud. Och den här onda varelsen, eller den här ondskan, är ledare för en mängd demoner som faktiskt liknar honom själv, säger Nya testamentet. Paulus, han säger så här i Efesierbrevet: håll stånd mot djävulens lömska angrepp, ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Så säger Paulus i Efesierbrevets 6 kapitel, vers 11 och 12. Vad innebär det bibelstället egentligen? Om vi ska översätta det till år 2000 någonting. Jo, det första Paulus säger, underskatta inte ondskan. Varför inte då? Jo, för Paulus säger, han håller på med lömska angrepp. Alltså, han är slug och lurar sig på människan. Och sen det andra han säger, de är mäktiga. Och så beskriver han ondskans andemakter som härskare, som makter, som herrar. Alltså, det finns en kraft i det som vi inte ska underskatta. Och sen så säger han så här, de är onda. Alltså, ondskans andekrafter handlar om. Inte någonting som vill dig och mig väl. Utan de är onda, säger Paulus. Ja, men hallå, det är några år sedan Paulus sa det här. Varför ska vi tro då att djävulen existerar idag? Det första skälet som jag tycker är viktigt, det är det att Bibeln säger att djävulen existerar. Bibeln talar om honom, men ger honom egentligen inte något speciellt stort utrymme. Men Bibeln är tydlig när Bibeln talar om ondska. man kan till exempel se på detta med Jesus, att Jesus fördes ut i öknen och faktiskt frestades av ondskan, av djävulen. Och Jesus drev ut, står det på flera ställen, onda andar ifrån människor och befriade människor ifrån onda makter. Och sen så säger Jesus till lärjungarna att de ska göra samma sak. Alltså Bibeln är tydlig. Ondskan finns, men Bibeln ger det inte ett sånt där jättestort utrymme. Det är inte centrum i vad Bibeln vill säga till dig och mig. Det andra skälet till varför jag tror att vi ska tro att ondskan existerar, det är att kristna människor har i alla tider trott på ondskans existens. Det har alltid funnits som ett inslag i kyrkans historia. Det tredje skälet är att det sunda förnuftet faktiskt säger det. Om du och jag tänker efter lite, så säger det sunda förnuftet att det finns en ond makt. Och den som inte räknar med ondskan behöver förklara en del, tycker jag. För varifrån, om det inte finns någon ondska, varifrån kommer då allt hat som finns här på jorden? Varifrån kommer alla onda makthavare? Och var får de sin ondska ifrån? Varifrån kommer mord och massmord? Tortyr, krig, våldtäkter, terroristdåd, övergrepp, misshandel, satansdyrkan. Vem ligger bakom allt det här om ondskan inte existerar? Vad ska man göra då åt det ökade intresset för okulta företeelser? Det finns ett sånt intresse i vårt land idag. Säger Bibeln någonting till dig och mig hur vi ska ställa oss till spiritism, spådom, astrologi, tarotkort, medial kontakt med döda och avlidna, trolldom och asadyrkan? Säger Bibeln någonting på de här områdena egentligen som skulle kunna vara vägledande för oss? Vi ska läsa ett bibelställe från Gamla testamentet, och det är från femte Mosebok. Och det är från femte Moseboks 18 kapitel. Och det är två versar där, det är vers 10 och 11. Som får bli ett slags riktmärke. Hur ska vi hantera de här företeelserna? Och då står det i femte Mosebok 18, vers 10. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet. Nej, det håller vi med om. Ingen spåman, ingen teckentydare, ingen svartkonstnär eller trollkarl. Ingen som ägnar sig åt besvärjelser och som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Det är ett ganska tydligt besked som Bibeln ger oss rådet. Hos dig ska inte detta finnas. Det som faktiskt finns ett ganska stort intresse för i vårt land. Kontakt med de döda och avlidna, till exempel. Och Bibeln drar en slags streck där. Tänk efter innan du ger dig in på de här områdena. Du har med makter att göra. Andemakter, menar Bibeln. Ja, tänker någon, då var vi där igen. Kristen tro är en förbud, så en nej-sägartro. Nej, så tänker inte jag att det är. Utan på något sätt blir det så här att Bibeln vill sätta upp ramar för dig och mig inom vilka vi ska hålla oss om vi vill må bra. Här har vi att göra med andemakter, menar Bibeln, som faktiskt vill förstöra och som vill göra livet surt för oss. Och då sätter Bibeln upp ramar. Tänk efter här. Det här ska du inte syssla med. Och det här ska du inte lägga ner energi och tid på. För det här är inte av mig, säger Gud liksom. Så bibelordet uppmanar oss att vända oss bort ifrån det. Vad ska jag göra nu då? Om jag när jag kommer hem efter alfakursen ikväll och så upptäcker att ja, men jag har ju en del sådana tidningar som talar om det här. Jag har ju faktiskt en del DVD-filmer hemma som hjälper mig att få kontakt och visar hur man ska göra i sådana här sammanhang. Ja, jag har ju faktiskt en sån där tarotkortlek hemma till exempel. Eller något annat som vill uppmuntra dig att söka i den källan som Bibeln kallar för ondskan. Vad ska jag göra då med allt det här? Då läser vi ett bibelord till och då går vi till Nya testamentet och då går vi till Apostlagärningarna. Och då går vi till det 19:e kapitlet i Apostlagärningarna. Och vi går till den 19:e versen. Apostlagärningarnas 19:e kapitel, 19:e versen. Och det är i Nya testamentet. Där står det så här: åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Det var ju raka puckar. De samlar ihop det här och sen tänder de eld på det. Och jag tror att man ska tänka så. Rensa rent. Att vi ska göra oss av med det. Vi ska inte ge bort det, för då för vi ju detta vidare till någon annan. Ja, men jag har ju lagt ut massa pengar på det här. Ja, pengar. Vad är pengar mot ett liv? Utan vi kan följa den linjen. Brände. Varför då? Ja, för att vi hämtar kraft ur fel källa. Har ondskan en taktik kan man ju fundera över. Finns det en taktisk sida hos ondskan? Namnen som oftast nämns när vi pratar om ondskan, det är ju faktiskt djävulen och Satan. Och de här namnen står för någonting. De står för förtalare, splittrare, motståndare och fiende. Det är vad det betyder om man går tillbaka och tittar i grundtexten. Och det är ju ingen av oss som egentligen skulle vilja ha med en förtalare att göra. Eller med en splittrare att göra. Och man vill ju helst inte ha en motståndare heller i sitt lag, va? Eller en fiende. Och ondskans yttersta mål är att förgöra människan. Då ska vi titta på ett bibelställe till. Och det är Nya testamentet igen och det är boken innan Apostlagärningarna. Och det är Johannes evangeliet. Och då tittar vi i det 10:e kapitlet på Johannes evangeliet. Och den 10:e versen. Och där står det så här. Och det är Jesus själv som säger: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Här nämner Jesus ondskan vid tjuven. Och säger, tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Och sen säger han om sig själv, men vet du vad? Jag, säger han, jag har kommit för att ge dig liv. Liv i överflöd. Ett gott liv. Vilka kontraster det blir mellan det onda och det goda. Och jag tror faktiskt att det finns en taktik hos ondskan som går ut på att göra så att du och jag får en trasig relation med Gud. Vi kan börja redan i första Mosebok om vi vill. Vi kan titta på Adam och Eva. Vi kan se hur fienden då, ondskan, uppträdde som en orm hos Adam och Eva. Och så säger ondskan så här till Eva: skulle Gud ha sagt att du inte får, och så vidare. Alltså, ondskan försöker så in tvivel hos Adam och Eva. Inte har väl Gud sagt. Vi kan gå vidare till Nya testamentet, så kan vi se på Jesus. När Jesus förs ut i öknen och frestas, så står det så här att ondskan säger till Jesus: hallå, om du verkligen är Guds son, då är väl inte detta något problem. om du nu verkligen är Guds son. Alltså först vill ondskan på något sätt väcka ett tvivel hos dig och mig. Ja, men så kan det ju inte vara. Och så börjar man tvivla och fundera lite. Det andra draget i ondskans taktik, det är frestelser. Först väcker han tvivel och sen kommer frestelsen. Ja, det är faktiskt så att djävulen kallas för frestaren i Matteus evangeliet. Och Gud gav ju egentligen Adam och Eva en oerhört generös regel. Han sa liksom när han kom till lustgården med Adam och Eva, så sa han så här: allt detta är erat, men vi har ett träd där. Låt bli det. Allt annat är erat. Och så sår ondskan in en frestelse i dem på just det trädet. Och det är samma när Jesus förs ut i öknen och frestas. Då så erbjuds Jesus alla riken om man bara tillber ondskan. En frestelse av makt. Känner vi igen det från vår tid? Jag tror det. Det tredje draget hos ondskan är att ignorera våran frihet. Han försöker få oss att fokusera och överbetona förbudet. Han påminner Adam och Eva om det är det enda trädet, istället för att hjälpa dem att se alla möjligheterna de har i livet. Och det är likadant idag. Ondskan försöker få oss att fokusera och fästa blicken kanske på en obegriplig syndakatalog. Men det ser du väl hur det är att ha en tro. Det är en massa förbud. Det får man inte göra. Så ska man inte göra, och så vidare och så vidare. Istället för att vi ska kunna se möjligheterna i tillvaron och gemenskap med Gud. Det blir lite grann som att ondskan försöker få oss människor att gå genom livet med ett tunnelseende. Smalspårigt så här. När det i själva verket är så att Gud har satt dig och mig i en helt otrolig skapelse och sagt: njut nu, gubbar. Det är det han vill. Njut av det som jag har gett er. Och så sätter han upp ramar för oss för att vi ska kunna njuta och må bra. Vad hände nu med Adam och Eva då? När de hade ätit av frukten. Och så hörde de Gud komma där i lustgården. Jo, då drabbas de av skam och förlägenhet. Och det är nästa drag hos ondskan. Att liksom försöka så in en skamkänsla i dig och mig. Ja, men jag är inte godkänd. Så här som jag beter mig, det kan aldrig duga i Guds ögon. Jag har ju svårt med det här och det här. Det kan inte duga och räcka till. Och djävulen ville få dem att förlora sitt självförtroende. Och få dem att känna sig ovärdiga helt enkelt. Jag tror, det finns nog ingen av oss här som, om vi skulle säga så här: kan vi dra ner en filmduk här och så spela upp hela ditt liv, alla dina tankar du har tänkt på den här duken för oss allihopa. Du skulle nog de flesta, jag tror alla av oss skulle säga så här: nej tack. Ingen av oss vill riktigt stå för allt vi har gjort. Och sånt är livet. Det är liksom inget konstigt med det. Och ondskan försöker få oss att känna skam och dålig självkänsla på grund av det. Medan Gud är annorlunda. Helt annorlunda. Han vill inte avslöja våra missar offentligt. Men han vill ta hand om det. Vi får komma till honom. Vi får säga: Gud, förlåt. Du ser mitt dåliga tal, att jag pratar illa. Du ser mina osunda tankar. Förlåt. Och då så säger han så här: jag tar hand om det. Jag kastar det i glömskans hav, säger han. Och så vet du, vid den strandkanten där står det en skylt. Och på den skylten står det: fiske förbjudet. Han fiskar aldrig i efterhand efter våra fel och misstag. Han är inte intresserad av det. Han är intresserad av dig, inte av dina misstag. Det ingår i livet att göra misstag. Det som sedan händer med Adam och Eva, det är att de börjar skylla på varandra. Och att gudsgemenskapen håller på att raseras. Och vet ni vad? Minnet som du och jag bär på, och som dyker upp i alla konflikter. Minnet är alltid bränslet i en konflikt. Ja, men han gjorde så. Så kommer man ihåg vad någon har gjort. Och då kan jag ju inte förlåta. Ja, men du gjorde ju så mot mig. Och så minns vi vad som har hänt. Men Gud har sagt, jag glömmer. Vi människor minns. Men Gud vill hjälpa oss att förlåta, dra ett streck och gå vidare. Nu står, tror jag och menar jag, Gud för någonting helt annat alternativ än vad ondskan gör. Och Paulus uttrycker det så här, att så fort en människa kommit till Gud, så har den människan gått från mörker till ljus. Alltså i ljusets rike, där är det Jesus som regerar. Där finns förlåtelse, där finns frihet och där finns liv och där finns frälsning. Och på korset så avväpnade Jesus ondskan. Korset innebar alltså en total seger över ondskan. Och som troende så tillhör du vinnarlaget. Det är viktigt det här att betona i det här sammanhanget som avslutning. Guds storhet och ondskans maktlöshet. Gud är universums skapare. Och djävulen är en liten fallen del av skapelsen. När Jesus var död och man väntade på uppståndelsen, så står det så här i Apostlagärningarna. Det var inte möjligt för döden att hålla honom i sitt grepp. Utan Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå från det döda. Och i uppståndelsekraften, där finns det friska livet och den friska källan.